Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Vi fick inte köra hela vägen fram till slottet. Som att det var enskild väg, så nu ska vi promenera.
Jag önskar att vi hade bandat det där när vi kom fram till den enskilda vägen och den stora, den stora avspärrningen.
Ja. Men gud, måste man gå hela vägen dit ner, tror du?
Ja.
Vilken lång promenad det blev.
Ja.
Ja.
Jo, men där nere. Där är det ju. Ser du inte?
Jo!
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Secker.
Och med mig Gunnar Harjus.
Gunnar, jag har lurat ut dig i skogen.
Ja, i Baden. Jag har faktiskt aldrig varit här, fast jag är uppvuxen typ här. Eller, herregud, jag är absolut inte uppvuxen här.
Nej, alltså, vi är ju Nackabor, men vi är ju uppvuxna på andra sidan Lännersta sundet. Vi är ju i den fina delen av Nacka just nu.
Ja, nu är vi i Saltis. Mm, vi är ju från Pissnacka.
Saltis är även känt från tv-serien Solsidan.
Ja, som är kanske 25 stenkast härifrån.
Ja. Vi står och tittar ut över någonting här. Det är därför vi är här. Mm. Beskriv vad det är vi tittar ut över.
En bondgård ser ut som. Av gammalt svenskt falurödfärg i snitt med vita knutar. Samt vad som ser ut som ett enormt växthus. En jättefin liksom havsvik, eller vad är det? Ja, Östersjövik. Samt vad jag skulle beskriva som en herrgård av slottskaraktär.
Ja. Berätta lite mer hur den här herrgården av slottskaraktär ser ut så att lyssnarna kan se den framför sig.
Det är ett vitt, jag säger det, slott.
Är det vitt eller lite så gulblekt vitt?
Det, du har helt rätt, det är kanske Stockholmsgult. Stockholmsvitt, kanske heter det. Fyra våningar, svart tak, som kunde vara lite bättre skött, så är det. Ser ut att ha en väldigt stor vind där man kan gömma sig.
Där man också kan gömma saker, tänker jag mig. Gamla, tavlor, arvegods.
Ja, skojar det där. Mycket flygel kan man ha där uppe. Däremot, inte från den här vinkeln i alla fall, ser det ut som att det finns någon faktisk flygel på slottet.
Nej.
Alltså, det är ingen flygel. Ett lusthus, en grusallé.
Vad är det för träd som pryder allén?
Jag kan ingenting om botanik. Det är en ekalé. Vi säger det, va?
Ibland är det ju lindar.
Säger du det så? Jag är beredd att vika mig vid första bästa liksom gissning.
Ja. Nej, men det är vackert. Det är vackert och det är liksom öppna vidder runt omkring så att man liksom har utsikt över den här slottsliknande byggnaden. Det är fint, eller hur?
Alltså så här, det ser ut som att vi är på landet fast vi är typ en kvart från Stockholm.
Ja. Man får lite Downton Abbey-vibbar fast med svenska mått mätt.
Verkligen, verkligen. Ja, men det är ju det. Det är ju en svensk herrgård istället för en engelsk herrgård.
Ja. Ja. Så här, jag vill ju att vi skulle liksom ha just den här utsikten när jag berättar en liten saga för dig.
Mm. Spännande, älskar sagor.
Ja. Ja. Den går ungefär så här. Det var en gång en kung som behövde män till häst som kunde följa med honom ut i krig. Visst var det några som sa, men på ett villkor, att de fick lite mark och slapp betala skatt. Okej då, sa kungen. Gav bort lite mark, red ut i krig med männen som nu var adelsmän. Tiden och krigen kom och gick, men i slutet av 1700-talet så började det knaka lite de feodala fogarna och bönder runt om i Europa sa, varför ska adeln få gratis mark och massa privilegier men inte vi? Det feodala samhället föll som ett korthus och adens makt krympte. Men det fanns ett land. Ett land uppe i norr. Där vissa privilegier levde kvar. Och huset som vi står och tittar på av Peter Schens Erstavik är symbolen för just det. I Kapitalet idag om ett system som slår ut den lagstadgade arvsrätten och snuvar alla barn utom ett på arvet från föräldrarna. Ett system som har avskaffats överallt förutom i Sverige. Historien om fideikommissen efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget. Och du, Jakob, du har ju satt in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning. Ja. Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist. Ja. I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom, bra tillgångsslag som man annars inte får tillgång till, där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat. Mm. Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns, och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i Kapitalet under torsdagen den 4 april. Mm. Och där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås, som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack.
Tack.
Huset som vi står och tittar på heter alltså Erstavik. Ja. Det är stort, det är fint, det ser gammalt ut.
Alla de sakerna håller jag med om. Det är alltså framförallt, eller det är inte framförallt, men det ligger ju helt jävla otroligt. Det är liksom det är liksom stora slätter framför, en havsvik bakom. Det känns som man äger hela skärgården när man står och tittar här.
Även i dassigt väder så är det fint. Det säger någonting, för det är gråmulet idag och våren har liksom inte kickat in, så att alla träd är helt nakna.
Ja, exakt. Deppig dag, mäktigt hus.
Det som är speciellt med den här slottsliknande herrgården, det är att det är ett fideikommiss. Ska man vara petig, det ska man väl, det ska väl bli rätt så att säga, så är det ett fideikommissaktiebolag som några år tillbaka, vi kommer till det lite senare. I 255 år så var det här ett tvättäkta fideikommiss.
Och nu ska du berätta för mig vad ett fideikommiss är för någonting.
Jag tänkte att Björn af Kleen skulle få göra det.
Ett fideikommiss är oftast ett gods som regleras av en så kallad fideikommissurkund, ett speciellt sorts testamente.
Nu är vi i studion. Mm. Björn af Kleen ska få utveckla det där. Först lite om Björn af Kleen då kanske. Björn af Kleen, journalist på DN just nu, författare. När han gick i högstadiet så ville han gärna åka på språkresa. Det vill man ju ofta när man går i högstadiet. Mm. Det var rätt dyrt, så hans pappa tänkte att de kunde söka ett stipendium hos Riddarhuset.
Som man gör.
Riddarhuset, som är adelns organisation, en ganska förmögen organisation som förvaltar adliga pengar och donationer och så. Man kan söka stipendier där.
Något ska man väl ändå ha för att man heter Björn af Kleen.
De fick nej.
Med motivet att jag inte var adlig.
Jag ser framför mig hur det sitter liksom ett par adelsmän i en, liksom bakom ett bord och liksom debatterar hur vidare han ska få det här stipendiet, och så bara så här: men han är ju inte adlig!
Röd penna.
Alltså, viftar med någon käpp så här.
Exakt.
Lånta fjädrar.
Så här, Björn hade kanske inte gått och tänkt jättemycket på om han var adlig eller inte, men han heter ju ändå af Kleen, så att han fattade inte riktigt. Och vill man ha svar på frågor om vem som är adlig och vem som inte är det, då finns det ju bara ett sätt.
Adelskalendern, också känd som sladdran.
Man kollar i adelskalendern.
Min mamma har två bröder, de har barn och de står med i adelskalendern, men under min mamma så tar det slut. Och det var liksom spännande att försöka förstå den här patriarkaliska historien som adeln bygger på.
Så där någonstans så började Björn af Kleen, som alltså inte är adlig, fundera på det här med adeln. Och ungefär 15 år efter det där snöppliga nejet från Riddarhuset så bestämde han sig för att skriva en bok om adeln, men kanske lite mer specifikt om fideikommiss, som är väldigt nära knutet till just adeln, även om man faktiskt inte behöver vara adel för att skapa ett fideikommiss. Här någonstans så kanske Björn af Kleen kan få förklara lite mer ordentligt vad ett fideikommiss är.
Ett fideikommiss är oftast ett gods som regleras av en så kallad fideikommissurkund, ett speciellt sorts testamente, som egentligen i praktiken slår ut laglotten, det vill säga barns rätt till föräldrarnas arv. Enligt svensk lagstiftning så har man då, oavsett vad som står i ett förälderns testamente, har man rätt till liksom 25% av kapitalet som arvinge. Men fideikommissurkunden garanterar så att godset, eller det kan vara en samling tavlor eller ett kapital, en förmögenhet, behålls i en form genom ett arvsskifte.
Precis som Björn säger här så kan ju fideikommisset bestå av tavlor eller pengar eller mark eller vad som helst som är värt något egentligen. Men väldigt ofta så finns det ju någon typ av fastighet, och inte sällan så är den här fastigheten någon typ av slott eller herrgård. Och när han skrev sin bok så reste han runt till massor av de här vackra ställena.
Alltså de är verkligen byggda så att man ska känna sig liten ju. Det är liksom inbyggt i själva estetiken och i den feodala topologin, som det heter. Alltså de ofta, ligger ofta på en höjd. Man åker genom en allé. Godsherren kan sitta i sitt förmak och titta ner på den fattiga reportern när han kommer med sin usla bil. Det här är, har alltid varit liksom makten i byn på något sätt, och det manifesterar sig i arkitekturen.
Björn af Kleens bok heter för övrigt Jorden de ärvde och är väldigt, väldigt läsvärd.
Helt enig. Man kan väl säga att den kanske mest handlar om varför fideikommiss fortfarande finns i Sverige. För att svara på den frågan så måste vi såklart ta det från början.
Från början så blev man adlig om man ställde upp för kronan i krig med vapen och häst. Det var liksom, om man riskerade sitt liv och sin häst så skulle man få någonting på köpet. Och det var att bli adlig, det vill säga skattebefriad. Och när man hade fått köpa jord skattefritt så ville man liksom se till att den var kvar. Särskilt om man kanske var fattig bonde från början och hade kommit upp sig.
Och det såg man då till genom att bilda ett sånt här fideikommiss.
Precis. Och det här med fideikommiss var ju inget som den svenska adeln hade hittat på själva. Nej, nej. Det var ju en grej som man kan säga att soldaterna tog med sig hem från det 30-åriga kriget i mitten på 1600-talet. Och precis som Björn af Kleen sa för en stund sedan så kan man ju säga att det är en sorts testamente. Testamente, vet vi hur det funkar.
Jag tänker att det är ett papper där man skriver min stora boksamling ska gå till person X och mina övriga tillgångar till person Y, underskrivet Gunnar Harjus.
Exakt. Mm. Men det som står i testamente, det gäller ju bara för just det arvsskiftet. Alltså om jag skriver i mitt testamente att min syrra ska få min underbara lägenhet i Hägersten och allt som är i den, lillos henne.
Du kan ju inte också säga, och när hon dör så måste den gå till hennes, jag vet inte, brorsdotter.
Nej, men exakt. Nej. Jag har ingen makt över vad hon sen gör med det, utan jag kan bara bestämma vad som händer med mina grejer.
Just det. Rimligt tycker jag.
Ja, rimligt. Mm. Men om du upprättar en fideikommissurkund istället och säger vad som ska ingå i det där fideikommisset, alltså det kanske då är ett gods med tillhörande mark, och så är det några tavlor, och så är det en jättegammal byrå och några halsband, du fattar. Då ska allt det ärvas vidare på det sätt som man skriver in då i fideikommissurkunden.
Och i nästan alla fall, 99% av alla fall i Sverige, så är det den förstfödda sonen som ärver fideikommisset odelat.
Så alltså den förstfödda sonen, i min familjs fall, jag, skulle få rubb och stubb, och sen så får min syrra ingenting.
Exakt. Och sen ärvs det som du har ärvt då vidare av din förstfödde son
och din sons förstfödde son och så vidare.
För evigt. Ja. Amen. Mm.
Och finns det ingen son, då kan man gå till andra manliga släktingar enligt komplicerade liksom, formler. Om det enligt fideikommissurkunden ska vara just en son, alltså en man, vilket det nästan alltid ska vara.
Varför inte liksom?
Man skulle kunna säga att man konstruerar en egen successionsordning för arvegodset och sen är det liksom den som gäller för alltid.
Ja, jag fattar. Men, eller så här, jag fattar att man skulle kunna göra det så, men vad är liksom poängen med att göra det så?
Att hålla ihop egendomen, att se till att det inte tillfaller en annan familj. Ja, historiskt så är om en dotter är över det så gifter man sig ofta och man byter namn då, om man är kvinna historiskt, och då finns det risk att egendomen tillfaller en annan familj då, och då bryts den här magiska länken mellan namn och egendom som varit centralt för den lantägaren då, den där liksom huset, fastigheten har varit en starkare identitet än, eller lika stark identitet som familjenamnet. Man identifierar sig med Erstavik eller med Övedskloster.
Fideikommisset blir som en slags förmögenhetsförsäkring kan man väl säga.
Men alltså så här, ungarna som inte får ärva, i mitt fideikommissfall, min syrra då, alltså, blir inte de jättearga och känner att, men vänta, jag har också vuxit upp på den här gården. Alltså det är ju orättvist.
Ja, det är ju det. Och de här godsherrarna som Björn af Kleen intervjuade till sin bok, de pratade en del om hur man måste så här plantera den idén. Alltså, idén om den stora orättvisan.
Ja.
Den måste man plantera tidigt för att de andra barnen ska liksom växa upp och acceptera sakernas ordning.
Det handlade väl först om att slå fast värdet av egendomen och hur betydelsefull den har varit för familjens ställning och det är den här egendomen som gör att du kan läsa på London School of Economics eller kan få en lägenhet på övernattningslägenhet på Floragatan på Östermalm eller så. Alltså, de här godsherrarna, de är ju nu i 70-årsåldern eller så, men de berättade liksom roliga anekdoter om när de var små på något sätt, så för liksom Nils Gyllenkrok som äger Svenstorp, Björnstorp i Skåne, han berättade då liksom att när de fick lördagsgodis och fick de liksom med en chokladkaka, och så fick äldsta sonen hela chokladkakan och sa till de andra barnen att det finns ingen rättvisa här i världen. Och som en slags illustration av hur orättvist skulle bli en arvsskiftet av godset väl skulle genomföras.
Jag fick också höra liksom att livet var orättvist när jag var barn, men det kanske var mer typ så här, allting kommer inte gå exakt som du vill att det ska göra jämt, och det är typ läge att börja acceptera det. Inte på sättet att min pappa sa typ så här, och jag har sett till och skrivit under ett papper som liksom garanterar den här orättvisan för alltid. Men så här, jag är ju med på att det här är ett sätt att se till att det liksom stannar inom familjen och inte hamnar på gud förbjude villovägar hos någon annan familj som har ett annat namn. Hur skulle det se ut?
Mardröm.
Men vad är det som säger att den äldste sonen inte bara kränger allt? Och, alltså, eller jag menar, kanske inte typ tar hand om det så bra. Tänk om äldste sonen är ett fuck-up.
Ja, den risken finns ju alltid.
Ja.
Nej, men så här, fideikommisset kommer med en del regler. Den första regeln gäller faktiskt vad man får omvandla till fideikommiss. Historiskt i Sverige så har det varit väldigt stor skillnad på ärvd jord och köpt jord. Eller köpt jord kallas också för avlingjord.
Mm-hmm. Och vad är skillnaden?
Ja, men det kan Martin Dackling på Historiska institutionen vid Lunds universitet förklara.
Skillnaden dem emellan är väldigt skarp. Med avlingjorden får du göra precis som du vill. I princip, då kan du ge hela den egendomen till ett av barnen, eller du skulle kunna dela upp den på eget sätt mellan barnen, eller sälja den och inte låta barnen öva någonting. Men med arvjord så är det precis tvärtom. Den kan du inte sälja och den får du inte hantera hur som helst. Den måste ärvas enligt lagens ordning precis som den är skriven. Och det gör ju då att när fideikommiss ska bildas så får man då inte bilda fideikommiss av ärvd egendom, för den ska ärvas enligt de gamla principerna. Så ska man bilda fideikommiss så måste man göra det av någonting som man har köpt själv.
Fast jag tänker att det är mycket jord eller mark som är ärvd.
Jo, Så, precis så är det. Det gör att det här får inte något stort genomslag under 1600-talet. Därför att de stora jordägande familjerna vid den tidpunkten sitter ju på ärvd jord.
Men det händer något år 1680 som förändrar det här. Hur bra koll har du på svensk historia, Gunnar? 1680.
Gud. 1680. Nej, jag vet inte. Det är väl någon sån... är det någon arvsskiftesreform eller någonting?
Det är reduktionen, Gunnar. Den stora reduktionen.
Den borde jag tagit på riktigt, känner jag.
Ja. Ja. Det här var ju då Karl den XI:s påhitt. Och man kan väl säga att han helt enkelt beslagtog en massa mark som han hade gett då till bland annat adeln. Dels så behövde han pengar för att finansiera armén, men han tyckte också att kronan hade misskötts under förmyndarregeringen som hade styrt skutan då tills Karl den XI var tillräckligt gammal. Han var bara 4 år gammal när hans pappa dog.
För det kände man då, även då menar man att det är lite ungt för att vara regent.
Det är lite tidigt.
Okej, så kronan tar tillbaka massa mark och gods och grejer.
Och när de kommer ut i omlopp igen, för det gör de några decennier senare, de som förvärvar dem då, ja, de förvärvar ju dem som avlingejord och kan då skapa fideikommiss av dem.
Så det är den första regeln. För att överhuvudtaget få bilda fideikommiss så måste jorden vara köpt. När man sen har bildat sitt fideikommiss, alltså skrivit en fideikommissurkund, då finns det ett par regler till. Regel nummer 1. Den som basar över ett fideikommiss kallas för fideikommissarie. Fin titel. Det är oftast en han. Han har så kallad inskränkt dispositionsrätt. Vilket betyder då att man egentligen inte ägare. Det är liksom släkten och namnet eller vad man ska säga som äger fideikommisset. Men den som förvaltar, alltså fideikommissarien, är den som har rätt till avkastningen. Eller som Björn Afklén uttrycker det.
Man håller inom familjen och man ser till att det genererar pengar.
Det låter som en bra deal för fideikommissarien.
Absolut. Men rätten att förvalta och då kassa in avkastning från marken, gården, godset kommer också med några begränsningar. För att regel nummer 2 det är att egendomen får inte belånas. Regel nummer 3, den får inte säljas. Det är därför den äldste sonen inte bara kan så här...
Så även om det är ett fuck-up så kan man inte... Liksom säga att gården är värd 100 miljoner så man kan inte ta lån på 90 miljoner och dra till Rivieran med dem.
Nej. Pengarna ligger i marken, som man brukar säga. Ja. Regel nummer 4, fideikommisset får inte förminskas eller delas upp på något sätt.
Så liksom den som äger skutan måste också sitta still i båten.
Exakt. Ja. Men med det sagt, man får ju utvidga. Man får köpa till mark. Det får man göra. Göra godset större, men inte tvärtom. Så att det som den där adelsmannen som det ofta var då satt på 1700-talet när fideikommissurkunden skrevs, det ska liksom bevaras i det skicket.
Och hållas intakt.
Exakt. De flesta fideikommissen bildas också på just 1700-talet.
Men det blir en trend. Ja, kan vi säga det. 1700-talets stora trend att bilda fideikommiss.
Samtidigt tänker jag att det kanske inte var en trend som gemene man kunde liksom haka på det sättet. Eller finns det 10 000 fideikommiss?
Nej, så här. Martin Dackling, historikern, är ju väldigt besvärad av att det finns dåligt med dokumentation från 1700-talet.
Aha.
Det finns inte någon bra dokumentation förrän i slutet på 1870-talet faktiskt. Vilket känns osvenskt att man inte dokumenterar det ordentligt.
Axel Oxenstierna, frågetecken.
Ja. Man undrar vad det är som pågår här. Mm. Men så de siffror som finns är från 1870-talet och då utgjorde fideikommissen 5% av Sveriges yta. Och tittar man på de län där det finns flest, nämligen i Stockholm, Sörmland och Malmöhus län, så var det 10% av ytan.
Ja, de är ju knuten till de ställen där adeln befinner sig. Adeln går ju sällan över Dalälven, brukar man säga, och det gör inte fideikommissen heller.
Och fideikommissen har blivit färre, men adeln... Och det finns ju en koppling där. Det är ofta de som har haft fideikommissen. De äger fortfarande väldigt mycket jord i Sverige, ska sägas. Så sent som för drygt 10 år sedan, alltså när Björn Afklén skrev sin bok, så ägde adeln 13% av jorden i Skåne och Sörmland, till exempel.
Okej, okay. Och jag gissar att adeln inte utgör 13% av Sveriges befolkning, eller ens av Skåne och Sörmlands befolkning. Vad är de? 1 promille kanske?
2,5 promille, ja.
2,5 promille. Det var mer än vad jag trodde faktiskt.
Mm. Ändå lite.
Ja. Ja, nej, det har bytt upp skit lite. Ja.
Tillbaka till fideikommissen som alltså lever och frodas på 1700-talet.
1700-talets stora trend.
1789 händer vad då?
Liberté, égalité, fraternité, Beyoncé.
Exakt. Revolutionens vindar sveper över Europa. Vad kan vara mindre revolutionärt än gamla gods som ska ärvas av förstfödda söner i all framtid?
Alltså 1792 så förbjuds fideikommissen i Frankrike.
Sen är det, ska sägas, lite fram och tillbaka. Det är ju ofta så med historien. Men man har liksom ändå på allvar börjat ifrågasätta den här ordningen i slutet av 1700-talet.
På tiden, kan man tycka.
Mm, på tiden. Sverige hakar ändå på, får man säga. För att 1810 så förbjuder man bildandet av nya fideikommiss i Sverige. Och sen kan man säga att det liksom rullar in lite olika avvecklingsvågor över Europa. I mitten på 1800-talet så slopar man fideikommiss i Spanien, Italien och Nederländerna bland annat. Och i en andra våg i början av 1900-talet så hakar Danmark, Tyskland och Finland på bland annat.
Rimligt gjort. Och vad händer i Sverige?
Ja, vad är det som händer i Sverige egentligen efter det här?
På 1700-talet så blir det alltså revolution i Europa. Och då känns det som att det här med stora gods som bara äldste sonen får ärva i all evighet. Det kanske inte är den allra bästa arvsformen, känner man. Det är inte så modernt.
Nej.
Så då börjar man avveckla det här. Men inte i Sverige då, eller?
Nej, alltså i Sverige så förbjuder man ju alltså bildandet av nya fideikommiss 1810. Men sen... Ja, men det stannar av lite grann, kan man säga. Eller så här. Det finns stundtals en debatt om att det här systemet borde avskaffas. 1882 så skrivs det till exempel en motion i första kammaren. Motion nummer 24. Den är författad av ingen mindre än André Oscar Wallenberg.
Gissningsvis då den rikaste personen i Sverige som inte hade ett fideikommiss.
Ja, men typ. Ja. Herr Wallenberg skriver att ett numera föråldrat undantag från tillämpningen av principen om den lika arvsrätten kvarstår ännu i fideikommissstiftelsen.
Kvarstår med Q, ska sägas.
Absolut. Ja. Arvsrätten med F.
Exakt. Han tycker att man ska avveckla det för att det är orättvist.
Ja, och det har liksom också varit det starka argumentet runt om i Europa, jämlikhetsargumentet, att det är orättvist helt enkelt. Men i början på 1900-talet så dyker det faktiskt också upp ett till argument.
Och det är ett rent jordpolitiskt argument. Jord borde utnyttjas bättre och det borde komma fler till del. Det här är egna hemstiden, den stora egna hemstiden när man liksom ska ge jord åt folket. Vilket är också ett sätt som man ser under en period att man ska stävja utvandringen till Amerika. Hur ska vi få folk att stanna kvar här och inte emigrera? Ja, vi måste ge dem jord. Småbruket är liksom framtiden. Och då finns det då egendomar som är kolosser på lerfötter, nämligen de här fideikommissen. Och de borde vi ju ta och avveckla och dela upp.
Rimligt. Får jag säga det?
Ja, ja, det får man säga. Men så fort Sverige liksom närmar sig någon slags avveckling under den här tiden så händer det något.
Det som präglar historien av fideikommissen i Sverige under 1900-talet, en stor anledning till att det blir som det blir, är att man har extremt dålig tajming.
Så att när man faktiskt tillsätter en utredning, för det är så vi går tillväga i Sverige.
Bra.
1914, ja, det händer något då, va?
Aj, aj, aj.
Och sen bollas frågan runt under 20-talet utan att liksom riktigt kunna landa någonstans. För fideikommissfrågan har problemet att är det en fråga om arvsrätt? Är det en fråga om jordpolitik? Så det är först när vi kommer fram på 30-talet som man bestämmer sig för att lyfta ut det här och behandla det som en särskild fråga. Så då kommer ju på 30-talet en utredning om just avvecklingen av fideikommissen.
Äntligen! Vad säger den utredningen?
Han kommer fram till att man ska göra en avveckling.
En utredning är ju inte en utredning om den inte också skickas på remiss. Det är så det funkar. Så den här utredningen skickas på remiss och bland annat så skickas den på remiss till alla fideikommissarier som ska få säga vad de tycker.
De är ändå berörda.
Och de säger väl ungefär att om det här ska avvecklas så är det som föreslås i utredningen nog ett bra sätt. Men de tycker såklart inte att det ska avvecklas.
Såklart, för de är fideikommissarier och vill gärna ha den titeln fortfarande. Det hade jag också velat om jag hade haft kommissarie i titel.
Gud, menar, jag med.
Kom igen. Har man också frågat, jag vet inte, de som inte får ärva någonting, alltså, jag vet inte, alla döttrar i det här landet eller någonting. Alltså så att de drabbas ju också, de är också berörda.
Nej, de får inte uttala sig. Det här är fideikommissariernas egna, det är de som talar. Så som representanter för släkten, så som de är i förhållande till de principer som de lever efter, så att säga. Så det finns, det är mycket möjligt, kanske troligt, att om man hade ställt den här frågan eller skickat den här remissen till dem som inte skulle få någonting, så kanske man hade fått lite annat svar.
Men sen är det det här då med den dåliga tajmingen. För på 30-talet, ja, dels så dras det ju igång ett nytt krig där.
Mm.
Men det här jordargumentet håller inte heller riktigt.
Vad menar du?
Jo, men på 30-talet så svänger svensk jordbrukspolitik ganska ordentligt. Och istället för den här idén om att alla ska få sin liten plätt, den här egna hemstanken, så tänker man istället att det är toppen med stora jordbruk. Och då plötsligt så passar de här fideikommissen in perfekt.
Sen läggs det till, ska vi säga, i försvarssidan så läggs ju mycket av det som vi idag kallar för kulturarv till. Här finns värden som är viktiga på ett nationellt plan som måste bevaras, och det kommer splittras om fideikommissen avvecklas. Och sen så snurrar frågan vidare utan att egentligen komma så mycket längre. Det finns en ny utredning på 1950-talet som inte heller leder någonstans. Och så är det först då på 1960-talet. Så vi kommer fram till en avvecklingslag 1963.
Bra jobbat Sverige, bara 150 år efter att man bestämde att man inte får bilda några nya fideikommiss. Och då ska man då, tänker jag, avveckla den här feodala kvarlevan. Toppen, eller?
Ja, absolut. För att man klubbar en avvecklingslag, och det går faktiskt som tänkt. Man tar fram en ganska snäll avvecklingsplan, ska sägas. Det är inte så här att man liksom från en dag till en annan bara liksom tar hus från de här familjerna, utan det är en utfasning, och det finns liksom en tanke, bla bla bla. Och det här rullar på ganska länge. Det är ganska många fideikommiss som faktiskt avvecklas. Men
helt plötsligt på mitten av 90-talet så prövas reglerna för att det kommer en ansökan om att få förlänga fideikommisset.
Vänta, förlåt, var man inte tvungen att avveckla? Var inte det en, jag vet inte vad det nu heter, lag?
Jo, det var en lag, det är en lag. Men det finns ett undantag inskrivet i lagen och i bakgrundsmaterialet till lagen.
Det finns en paragraf som handlar om att man kan få förlänga. Men att det man egentligen tänker sig på den är egentligen främst skokloster. För det nämns specifikt som viktigt att hålla ihop och bevara.
Man är rädd att just skokloster ska splittras och att allt värdefullt som finns där ska spridas över vinden. Så man slänger in ett litet kryphål som säger att man kan ansöka om att få förlängt. Om man kan argumentera för det.
Och det här är då för att det fanns massa viktiga grejer på skokloster?
Ja, det fanns en massa gamla tavlor och vapen och textiler och sånt där från 1600-talet. Men grejen är, det visste man i och för sig inte då, men det där kryphålet hade liksom inte behövts.
Nej, för skokloster är ju, jag har varit där, alltså det är ju statligt.
Ja, exakt. Staten köpte nämligen hela klabbet, inklusive 50 000 inventarier. Så man hade liksom inte behövt oroa sig, men ja, gjort är gjort, undantaget finns där. Och på 90-talet så är det alltså ett fideikommiss som tänker att de ska försöka utnyttja det. Det är det ingen som har gjort så här långt.
Nej.
De ansöker om att få förlängt i en generation till.
Men när det här prövas i mitten på 1900-talet, jag tror att det är Fullerö som är först ut att testa detta. Så utreds frågan, och regeringen landar slutligen i att förlänga den här fideikommissurkunden, att helt enkelt låta fideikommisset fortleva. Och det följs ju sen då i sin tur av att flera andra fideikommiss så småningom kommer att ansöka om samma sak.
Okej, så på 90-talet går vi alltså bakåt i den här feodala utvecklingen.
Ja.
Sverige blir en feodalstat igen.
Ja.
Varför känner regeringen att det är en jättebra idé? Alltså man har ju utrett skiten under halva 1900-talet, och sen har man kommit fram till att det är jätterimligt att man avvecklar det här. Det slår ju liksom ut arvsrätten, det kanske är ett argument. Alltså det finns ju jättemånga anledningar till att säga nej till det här.
Absolut, men så här, man kan väl säga att det blåser lite så andra nya vindar på 90-talet. För att samtidigt som Fullerö förlängs 1995 så presenteras det också en kulturarvsutredning. Och i den så argumenterar utredaren för att man borde vara öppen för att förlänga fler fideikommiss med då något slags kulturarvsargument. Så att vad man gör i den här utredningen är att man rangordnar alla kvarvarande fideikommiss från 1 till 3. Och de som blir ettor tycker man då att man inte borde avveckla, för att man tycker att risken är för stor att det som är så värdefullt på de här ställena då liksom splittras.
Och då blir det, gissar jag, liksom öppet mål för alla de här ettorna. De kan ju bara gå och bara, kolla, det finns en statlig utredning som säger att vi är svinviktiga att behålla i ett stycke. Vi vill bli behållna i ett stycke, tack.
Exakt. Man ger ju liksom de som är intresserade av att förlänga något nästan som en slags manual. För att den här utredningen speglar ju i alla fall just då väldigt mycket hur kulturdepartementet liksom ser på den här frågan. Och i den här utredningen så kommer det fram att det också finns någon slags idé om att de här familjerna som har haft de här fideikommissen i hundratals år är typ mer motiverade att bevara dem och ta hand om dem. Och man skriver dessutom, och det här är lite konstigt, att originella ägare, alltså typ originella i betydelsen lite weird, har något slags värde i sig. Det går liksom så långt att
successivt så blir de här fideikommissen något av ett kulturarv. Kanske inte bara det att det är ett kulturarv i form av, vad ska vi säga, ett fint slott, en massa fina inventarier, specifika tavlor och litteratur och bibliotek och så vidare, sånt som har värde och klassas som kulturarv, utan att snarare att fideikommissinstitutionen i sig börjar ses som ett kulturarv. Det är ett kulturarv att vi har en fideikommiss med en baron som sitter där. Det är en lite som ett museum i sig.
Man väntade för länge, nu är det för sent, för nu har det liksom blivit någonting annat. Mm. Och grejen är att det här argumentet att förlängning är enda sättet att hålla ihop och bevara de här jättevärdefulla ställena och prylarna, det är inte ens sant.
Det finns ju andra sätt. Det finns ju, man kan göra det till en stiftelse, man kan göra det till då ett fideikommissaktiebolag, men där då var man tvungen att göra liksom döttrar och yngre söner och kanske också deras makar och till liksom ledamöter i bolaget, och då, alltså en del av den här ordningen som man inte gillade är väldigt patriarkal, det är att man liksom inte, man ska inte bara äga godset, man ska också ha den totala beslutsrätten, och man vill inte hålla på och kompromissa med folk som inte har vuxit upp på gården och så, för det blir krångligt tycker man, så, så därför har man ju vänt sig emot vissa av de här andra förvaltningsformerna som skulle kunna skydda världen.
Okej, men en sak som är lite förvirrande med det här tycker jag, det är ju att det måste varit det socialdemokratiska arbetarpartiet som banade väg för det här. Alltså, det är ju sossarna sitter i regering 95 och under, påminner nu igen, hela 1900-talet. Alltså så här, det känns spontant inte som någon så här folkhemsgrej att behålla fideikommissen.
Berätta gärna om nya IT-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
Nej, visst känns det inte helt logiskt.
Socialdemokratin har också varit pragmatisk. Den har också varit väldigt rationell. Den har också varit i allians med liksom storföretagare och även storbönder. Och kanske extra så på landet där, i alla fall i modern mening, där den adliga godsägaren då har ofta kanske haft en bra relation till socialdemokratiska kommunalpampar, och man kanske har jagat ihop, eller man har liksom gemensamt tagit beslut om att det här ska förvaltas, och det är en typ av kohandel som nu också har präglat socialdemokratin vid sidan om den mer radikala retoriken. Alltså många av de här familjerna som intervjuade godsägarna som liksom är över medelåldern, de talade liksom väl om de socialdemokratiska kommunalpamparna, eller vad man ska säga. De upplevde sig ha goda rationella relationer med dem, och det finns likheter i den meningen att socialdemokraterna hade ett historiskt långt maktinnehav under 1900-talet. Man hade väldigt långsiktiga liksom idéer om hur saker och ting skulle förvaltas. Så jag tror att de hade liksom, kanske finns en, jag vet att några gav uttryck för att det finns mer av en spänning med Moderaterna liksom, där kanske en större närhet och därmed också en känsligare relation mellan här. I liksom det socialdemokratiska Sverige var det som att alla, i alla fall då ute på landsbygden, enligt de här människorna, alla visste sina roller på något sätt. Och det var liksom bekvämt och tydligt.
Den som får gestalta det här är ju såklart...
Ordförande Persson.
Ordförande Persson, Göran Persson såklart. Socialdemokraten och tidigare statsministern. Och i slutet av sin statsministerperiod så investerade han i mark i Sörmland.
Jag intervjuade honom då, han berättade liksom på ett ganska rörande sätt att han var ju väldigt trött då efter att ha styrt landet länge. Han hade problem med knät och sådär. Men så fort han fick några minuter över så liksom satt han och räknade på areal och drömde sig bort till, du vet, långhåriga kossor i den sörmländska idyllen och så. Så han kommer ju att förkroppsliga då den liksom socialdemokratiska blicken på de här, liksom den bundran och men också liksom att de här godsägarna hade lyckats bevara det här.
Så Göran Persson och långhåriga kossor, det är en jävla syn ändå. Fan, ja. Mysigt. Göran då. Ja.
Jag känner starkt för långhåriga kossor. Och Göran Persson fick ju sin gård till slut och inget fideikommiss såklart, för sånt kan man ju inte köpa bara sådär, vet vi ju nu. Men om vi ska ta den här historien om fideikommissen hela vägen så in i nutid, så är det flera fideikommiss som har förlängts med de här argumenten då att de är så himla kulturellt värdefulla. Och så sent som nu, alltså nu, våren 2021, så har Fullerö, som ju var de som var först ut med att få förlängt med en generation 95, de har ansökt om att få sitt förlängt igen, den här gången tills vidare.
Alltså för alltid.
Skulle de få ja på det, då skulle det vara som en jordbävning, menar Martin Dackling. För att innan så har man ju bara beviljat då en förlängning med en generation i taget, och så tänker man så här, vid nästa arvsskifte så kommer man kunna avveckla. Förlänger man nu tills vidare, då är ju det som att säga att så här, nej, men vi får nog leva med att vi har ett gäng fideikommiss som får vara kvar med de här kulturarvsargumenten.
Jag tänker så här, att om man har använt de här argumenten och ansett att de är giltiga nu, så är ju frågan om man då anför samma argument om 25-30 år, vad man skulle hänvisa till för att säga att nej, nu ska vi göra på ett annat sätt och avveckla de här.
Det, så kan man absolut tänka sig, att så här, prylarna är de samma. Men är det någonting vi lärt oss av de senaste, jag vet inte hur långt avsnitt blir, halvtimmen eller någonting, så är det väl att tiderna förändras ju ändå, och synen på de här grejerna förändras ju hela tiden, lite grann i alla fall.
Mm.
Så att tills vidare, det är ju som att man utgår ifrån att vi kommer tycka samma sak om de här prylarna också för alltid.
Mm. Den som lever får se, som jag brukar säga.
Ja.
Men om man liksom, bara för att avsluta, zoomar ut lite från kulturarvsfrågan.
Mm.
Det här är ändå en ekonomipodd. Det finns ju en annan anledning till att man vill behålla sina fideikommiss. De är ju värda en massa. Alltså, de är ju värda en massa pengar.
Om man tittar på den svenska industrihistorien med... om man blickar tillbaka över de liksom, senaste 200-300 åren, var det som att människor som hade byggt industrier på 1800-talet till exempel kunde bli extremt förmögna, men sen kunde man förlora allt också. Liksom. Och det räcker med att resa runt i Bergslagen för att inse att det är så. Där liksom gamla bruksorter som hade en enorm betydelse socialt, ekonomiskt och kulturellt är liksom, finns inte längre. Men medan marken har bestått. Liksom. Och skog är värt mycket pengar. Och så har det, även om det har fluktuerat, så har det värdet aldrig helt och hållet försvunnit. Även om jag är uppvuxen liksom nära skog och så, så hade jag aldrig tänkt på den som ett kapital. Liksom. Det är en tanke som jag drevs av när jag skrev boken, att det som kan se väldigt vardagligt ut kan också vara väldigt mycket värt.
Nu är vi tillbaka här framför Erstavik, den slottsliknande herrgården, och den är ju allt annat än alldaglig, skulle jag säga. Den är ju vacker och extraordinär och hitan och ditan.
Ja, visst, bra drag i den.
Ja, bra drag i den. Träden runt omkring däremot, sketna tallar och björkar, inget märkvärdigt med dem.
Ja. Men Björn Flen menar att vi måste tänka på det här som typ en guldgruva.
Ja.
Vad tror du att det här stället är värt med alla de här träden som ser ut som helt vanliga träd?
Jag har ju noll expertis kring värdet av skogsfastigheter. Men det är väl klart att det är värt svinmycket. Det är ju hur mycket träd som helst.
Ja. Ja. Dra till med en siffra.
136 miljoner.
Ja, det var svagt. När man ansökte om att bilda fideikommiss aktiebolag, som man gjorde då för några år sedan, så värderades det här till 454 miljoner kronor.
Okay, men det är inklusive kåken också. Så kanske skogen kanske är 300 miljoner då, eller någonting. Ja. Och så är den här gården här nere är kanske 100 miljoner.
Ja.
Ja, det är ändå ganska attraktiv mark. Liksom.
Sen ska sägas att på totalen i Erstaviks fideikommiss ingår också en fastighet på Munkbron inne i stan. Och den är också värd en slant. Så totalt blev värdet 600 miljoner kronor.
Ja. Ingår nyckeln till den här bommen då också? Som vi liksom, som man slipper gå 4 kilometer från Älta.
Varför skulle man vilja ha nyckeln till Älta, Gunnar?
Är det liksom motsatsen till på stadens nycklar? På nyckeln till Älta?
Ja. Jag vet inte, vi får kolla upp det. Björn Afkléns bok heter alltså Jorden de ärvde. Fantastisk läsning, kan varmt rekommendera. När Björn Afklén inte skriver böcker så skriver han idén. Ibland om fideikommiss, ibland om annat. Det kan ni också läsa. Vi som gjort Kapitalet idag heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Slutmix av Kristoffer Krok. På Monopol Media så jobbar också Therese Kristoffersson och Jakob Persell. Nästa vecka så kanske vi är i en annan skog eller så är vi i studion. Vi får se.
Hej då.